Vad vi går in i nu, alltså framöver här, det är vad vi kallar för stilla veckan. Det är en tradition som har pågått sedan 300-talet. Då bestämdes i ett speciellt kyrkomöte att vi skulle fira påsk. Men inte på samma tidpunkt som judarna. För då ville man alltså markera att det är en skillnad. Och vi kan inte vända ryggen mot judarna. Men just själva högtiden firar vi med olika perspektiv och fokus. Så vi säger, i den judiska traditionen, där finns det en skillnad. De firar alltså Exodus. Egentligen både i nattvarden som de tar på sitt sätt och påsken. Och Exodus, det är ju uttåget ur Egypten. Där de befriades från slaveriet av Gud genom Moses då. Och den ultimata grejen var ju när farao slutligen gav upp och släppte dem fri. Så var det för att alla förstfödda söner dog samma natt allihop i hela Egypten. Då vaknade farao till. Väldigt tuffa tag. Och det var Gud som skickade dödsängeln. Men han sparade judarna. Han ville liksom visa att det är en skillnad. Så de hade fått instruktioner i förväg att slakta ett felfritt lamm. Och blodet från det lammet skulle de stryka på dörrposterna då, som var av trä. Det var de fyra. Judendomen har ännu inte insett Jesus var den messias som de väntade på. Mer och mer folk där förstående. Och då blir även påsken av en annan innebörd. Så vi skulle gott och väl kunna fira påsken på exakt samma datum som dem. Det gjorde ingenting. Vi skulle ändå ha vår innebörd. För vår innebörd är av samma slag. För Jesus befriade oss från slaveriet från synden. De var befriade från slaveriet från Egypten då. Blodet, Jesu Kristi blod. Jesus var ju det felfria lammet. Hans blod hamnade på korsets trä. Också samma samband. Och det rann också ner på marken. Och blodet måste offras för att han skulle ta på sig all världens synd. Så vi vart fri. Vi är sannoliken fri. Och vi fick del av hans rättfärdighet. För ska vi själva försöka vara rättfärdig, ja, då stryper vi varenda dag. Men nu får vi tillräkna oss Jesu Kristi rättfärdighet. Och han var helt syndfri. Helt rättfärdig. Han var perfekt. Den enda som var perfekt. Den rättfärdigheten får vi tillgodoräkna oss. Och Gud kallar oss för rättfärdiga. Tack vare för vad Jesus har gjort. Så att vi har rättfärdighet, det beror helt och hållet på Jesus. Vi har ingenting att berömma oss alls av där. Och när vi förstår den här kärleken som Gud visar oss, då smälter någonting som är fruset och hårt hos oss. Vi kan inte övertalas. Om vi skulle ha någon som skulle tjata på oss hela tiden, gör si och så, och så blir det bättre och bättre. Det vet ni hur väl vi människor uppe i skallen. Vi blir bara tjurigare och tjurigare mot dem. Det går inte att övertala folk. Det går absolut inte att övertala folk att liksom börja gå Jesu väg. Men när Guds kärlek på något vis blir uppenbar, då smälter det här frusna, hårda hjärtat. Och så börjar det på att ta emot någonting av himlen. Och det är så vi är skapt. Alltså, i paradiset var det tänkt att vi skulle ha en daglig gemenskap med Gud. Och ha alltså egentligen rena paradiset här nere på jorden. Så var tanken. Men djävulen kom in och lurade oss, och därför kom synden in. Och då ser vi idag hur mycket våld och hemskheter som finns. Det är synden. Jag vet vad jag själv har gjort i mitt liv och vad jag har blivit förlåten för. Så jag kan aldrig tänka så ont om någon människa. Jag menar, det är djävulen som är den som är dömd. Även i terrordåd. Det är inte människan. De är påverkade av någonting. Och det blir ont av det. Det är klart vi vill att det ska sluta. Men det är djävulen som är den som är dömd. Och det är klart de får stå till svars för sina handlingar då, som gör så här. De överlever ju oftast inte. Och den slutmål som de hamnar i, ja, Vi ska vara så glada att vi slipper den alltså. Vi har ett annat mål i våra liv efter döden. Och det har vi Jesus att tacka för. Och just påsken är då den högtiden. Påsken inleds på söndag kan man säga. Och då inleds det med palmsöndagen. Ja. Och palmsöndagen det är den söndagen när Jesus red in i Jerusalem. Och hela folket jublade över att han kom. För då hade han varit verksam i typ 3 år. Och folk började förstå att det här är Messias. Så de hälsade honom som konung och Messias. Och han visade en annan typ av kungadöme. För han kom in redan på en åsna. De andra herrarna när de skulle in i Jerusalem, de kom på hästar och stridshästar under pompa och ståt. Han kom i enkla ödmjuka former på en åsna. Och folket välkomnade honom för de hade förstått att detta är den Messias som vi väntar på. Alltså judarna förstod det då. Så de gjorde precis som man gör när man tar emot en stor kung. De bredde ut palmblad på vägen man skulle gå fram. Det var en stor hedersbetygelse när man gjorde så. Vi har ju fortfarande kvar en del av den traditionen när vissa gifter sig. Då kan det springa några små barn så här och sprida ut lite blomblad så här. Ja, det finns en innebörd i det. Här var det när de tog emot en kung. Jesus visste här att när han nu for in i Jerusalem den här stunden så var det hans sista resa till Jerusalem. Han skulle inte komma levande därifrån i våra ögon sett. Det visste Jesus om. Han visste nu att han skulle utsättas för en hel del. Han skulle göra några sista underverk. Han skulle undervisa lärjungarna om vissa viktiga saker. För själv skulle han korsfästas. Men han var ju den enda som visste det då. Så på måndagen efter så kommer det. Den har kallats för den blå måndagen. Tidigare då. Det använder vi inte så mycket idag. Men det hör ihop väldigt mycket att man klädde då kyrkor i protestantiska kyrkor i blått. För att det var liksom en livets och med färg på ett sätt. Sen tisdagen kallar man för den vita tisdagen. Det har jag ingen aning om var det kommer från. Onsdagen kallas för dymmelonsdagen. Och dymmelonsdagen då hade också en kyrklig innebörd. För att ni vet att förr i tiden så ringdes alla stora helger in i kyrklockorna över hela landet. Blev det ett krig och ett anfall kom så tände man vårdkasar och så dånade kyrkklockorna på. Alla skulle bli medvetna om att någonting sker. Och så gjorde man i kyrkorna då också. Men för att markera att det här var något alldeles speciellt så hade man alltså ibland bytt ut den här järnkläppen. Vet de här kyrkklockorna var stor. Och sen kläpp som hänger så här och slår, det hörs flera mil. Så byter de ut den här kläppen mot en träkläpp. Och den kallas för dymmel. Alternativt så klädde de den befintliga järnen med läder. Så då fick det en dovare smäll. Och det var för att markera för hela folket att det här är någonting särskilt. Så det var dymmelonsdagen. Skärtorsdagen. Det var vi lite inne på förra gången. Ni tog nattvarden. Det var på skärtorsdagen som Herren Jesus instiftade den nattvard vi tar idag. Det gjorde han på skärtorsdagen. Och att det heter skärtorsdagen, det beror på några saker. Jag har ett bibelord om skärtorsdagen, jag ska visa det sen. Och det beror också på att jag har ju haft lite fördomar. När jag var yngre, då trodde jag att skärtorsdagen var finnarnas nationaldag. Och det berodde på att när jag växte upp i Sundsvall, där var vi ungdomar alltid rädda för de finska personerna som var gästarbetare. För de hade oftast kniv. Och då tänkte vi att finnarna, ja de skär väl, de, ja det blir skärtorsdagen, det är väl deras nationaldag. Idag vet jag att det absolut inte var så. Utan alltså verbet skära ur grundtexten betyder också att rena. Så det var liksom en reningsdag. Därför kallas det fortfarande för skärtorsdag då. Och Jesus tvättade också lärjungarnas fötter. Jesus gjorde det. Det är en ganska stor handling av en som är kung. Men det har också sin speciella innebörd. Och så att nattvarden instiftades. Så egentligen kan man säga att skärtorsdagen är den dag då kristendomen föddes. Så det är någonting som vi ska högtidhålla. Och det skedde i samma judiska högtid första gången som judarna firade sitt påska, Exodus. Så Jesus, man firade, han deltog också i påskfirandet, men gav allt en ny innebörd. Och det tror jag att han skulle göra också. För Exodus var bara en förebild. Det var dels räddningen för judarna, men det var också en förebild på den stora räddningen som skulle komma, nämligen Jesus. Långfredagen kallar vi för att, ja, jag ska gå tillbaka till skärtorsdagen lite. I gammal folktro så här. Det är dags att börja på fundera lite på sådana här gamla saker igen. För skärtorsdagen var en speciell dag, för då trodde man att texterna for till Blåkulla. Jag tror inte så. Jag tror inte på häxor som far på kvastar så där och håller på. Men jag tror på någonting annat som ligger åt det hållet. Och det var det att just på skärtorsdagen, då började djävulen att förstå att Jesus nog skulle gå och få korsfäst. Djävulen började tro det. Så djävulen började tro att nu har han vunnit. Så de onda krafterna, de firade nog på någon party någonstans. De tog ut segern i förskott. De visste inte ännu att Jesus Kristus skulle korsfästas, för så hade Gud bestämt det. Det var nämligen enda sättet för Jesus att komma ner och göra det han gjorde i dödsriket. Och Jesus gjorde det för vår skull och för många andra skull. Det kände inte djävulen till då. Men när Jesus hade dött på korset så blev nog djävulen extremt chockad när han ser vad som hände när livet själv står mitt i dödsriket. Livet själv står där. Han var inte besegrad, Jesus.
Men påskafton däremot
har inte någon särskild innebörd för oss fysiskt. Utan det måste man gå och tänka på och fundera på. Vad gjorde Jesus där då under den tiden? Ja, men han gjorde lite. Det står där i Bibeln. Påskdagen då återuppstår Jesus. Det var alltså påskdagen då återuppstod Jesus. Och på annan dagen kan man börja räkna att därifrån började han visa sig för sina lärjungar och så. Han gick 40 dygn på jorden här och visade sig. Och för att visa att jag var död, men jag lever. Så Jesus återuppstod till en fysisk kropp. Men det finns lite saker som man ska gå igenom där. Jag läser från Johannes 13 kapitlet. Det här är i stora drag vad som hände på det vi kallar för skärtorsdag då. Det finns mycket mer som skedde, men man kan inte ta allt, det förstår ni. Från Johannes evangeliet 13 kapitlet och första versen. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att stunden hade kommit då han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem ända in i slutet. De åt kvällsmål och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanken att han skulle förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sen hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter med den linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simons Petrus sa denne till honom: Herre, skulle du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör det förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter utan tvätta också mina händer och mitt huvud. Det här är alltså, vi måste tänka oss in att Jesus vet att han ska korsfästas. Jesus vet att han ska förrådas. Jesus vet att han ska lida allt detta. Jesus vet att han ska hänga på korset. Han ska kvävas till döds. Spikarna ska gå igenom honom. Han ska plågas hela vägen in i döden. Jesus vet det. Tänk er då vilken kärlek Jesus vet visa oss människor. Och vilken lydnad han visar till Gud. När han, trots att han visste om att det jag gör nu, det kommer att leda till det här hemska för mig. Då har man väldigt höga drivkrafter. Nämligen Kristi egen kärlek. Han gick verkligen in i döden för oss. Och det var Guds plan att det skulle ske så. Och hade djävulen vetat om det, så hade det aldrig skett. För djävulen skulle aldrig vilja släppa in livet själv ner i dödsriket. Åh nej. Så det var att säga att Gud hade gjort ett bedrägeri då. Ett schysst bedrägeri skulle jag vilja säga. Eftersom det räddade miljontals människor. Så den onde hade tagit helt fel. Men Gud hade gjort allting rätt. Sen visar också Jesus här hur en konung är, eller en ledare är, eller en person som ska vara anses som stor i Guds rike. Det är precis tvärtom som det är i världen. I världen då ska du ha vapen, du ska skrämmas, du ska tvinga folk till lydnad och sånt här. Jesus visar, du ska vara tjänare för att räknas som stor i Guds rike, om nu det ens betyder någonting. Men du ska vara tjänare. Och för att han menar på det liksom att, senare, jag läser inte det, men ni kallar mig för mästare, säger han ju. Ja, då ska ni följa min mästare, och då visar jag er ett exempel att följa. Och så tar han av sig manteln, tar linneduken, och det var bara tjänarna som gjorde så. Det var otänkbart att husets herre skulle göra det, att konungen skulle göra det. Det var tjänarna som skulle göra den biten. För fötterna var väl kanske det smutsigaste kroppsdelen då. Och det gjorde Jesus för att visa. Jag böjer mig ner. Jag renar och tvättar dina fötter. Och du förstår ni inte nu, kära Petrus. Nej, det tror jag. Hur skulle de kunna förstå det? De nätt och jämt förstod det när Jesus hängde på korset. Men efteråt när heliga ande kom, då förstod de kanske lite mer. Men det är inte lätt att förstå det Gud gjorde här, för att det var en hemlighet. Det skulle inte avslöjas för de onda krafterna för tidigt. Att det var så här segern skulle se ut. Det var så här djävulen skulle besegras. Så det var väldigt tyst om sånt. Det var inte många som förstod vad som egentligen hände. Så där ska vi tänka om oss själva. Om vi som kristna tror att vi ska kontrollera eller dominera någon annan människa, då får vi gå till Gud och be att han ger oss Herrens sinnelag. För Herren visade att vi kan ha kontroll över det onda. Vi har makt över demoner. Men människor, de ska vi betjäna. Det är stort i Guds rike. Så om du ser någon person som ska ha makt över allt som går fram, eller en kvinna som ska ha makt över allt som går fram, följ dem inte. Följ dem inte. De jobbar med fruktan, det är makt, de drivs av fel kraft. Du riskerar att själv drabbas av det. Men när du ser en Guds man eller en Guds kvinna sänka sig ner och vilja betjäna, att vara som en tjänare, det är en person som är mer trovärdig. Jesus själv har visat det. Sen instiftade också då på skärtorsdagen Jesus nattvarden, och den tog vi förra veckan då. Och nattvarden, det är ju en påminnelse om korset, blodet och hans kroppsoffer. Blodet är ju för vår rening, och hans kropp har offrats för att all synd lades på hans kropp. Vi behöver inte bära bördan av vår egen synd ens. Kan ni förstå? Hur mycket fel och galenskaper har inte en människa gjort? Ja, ni har säkert gjort allting rätt i ert liv. Men jag har gjort mängder med fel i mitt liv. Jag skulle inte ha överlevt idag om jag skulle ha behövt bära all skuld som jag egentligen hade dragit på mig. Men Herren sa bara, du är förlåten. Jag tog din synd. Och det skedde när jag var 30 år. I skogen ute i Nötbalande, fullständigt förstörd av alkohol och droger. Då fick jag se, det finns ett liv. Och jag började leva. Och jag lever än idag. Har inte druckit en droppe sen dess. Har inte behövt. Jag fick livet istället. Och
tack
och
Gud.
Ja. Han är livet. Okej, okay, sen han instiftade nattvarden. Och där brukar jag tycka mest om det här bibelordet där han säger att vi ska göra det här till hans åminnelse. Men det, han har ju offrat sitt blod, han har offrat sitt kött, det är sant. Men det är inte hans blod som vi dricker. Vi dricker ett vin som ska påminna oss om att det är hans blod har offrats för oss. Det är inte köttet vi äter. Nej, det är bröd som ska påminna oss om vad Jesus instiftade. Och vi tar nattvarden på det här sättet för att vi lyder Jesus. Det var han som sa att vi ska ta nattvarden till åminnelse till honom. Det är inte något fel att judarna firar påsken och tänker på Exodus. För Gud sa det till dem. Men till oss som har tagit emot Jesus så har Gud sagt att ni ska göra det till min åminnelse. Det här är er befrielse. Därför tar vi nattvarden och därför är den helig. För att den lydnad för Herren, det är något som Herren själv har instiftat för vår räkning. Och det är inte några billiga grejer. Tänk er, skaparen. Han har skapat hela universum. Han har skapat dig, han har skapat dig. Han har skapat varenda fågel, varenda fisk. Han har låtit varenda berg bli som det ska vara, varenda växt, varenda grässtrå. Han har skapat månen, himlen där själv. Han har skapat allt. Det var han som hängde på korset. Tror ni att han har någon anledning att göra det? Nej. Vad som driver någon att göra så? Jo, en kärlek som är så omåttlig. Som det inte går att beskriva. Guds egen kärlek. Guds egen kärlek. Det var därför han skapade den här planeten för oss. Det var en bröllopsgåva. Han gjorde allting klart. Månen, stjärnorna, fåglarna. Hela planeten var klar. Och så det sista han satt på den här planeten var oss människor. Och han sa han aldrig. Men jag är säker på att han menar det. Varsågod, här får ni. Vi gjorde inte ett dugg för henne. Och vi fick en helt underbar planet att bo på. Sån är Gud. Men har vi vårdaren? Ja, det har vi inte. Atombomber bor inte planeten bra utav. Men vi håller på så där ändå. Och vi kommer att få stå till doms för en dag. Vi som har tagit emot Jesus, vi är redan frikända. Där hans nåd har frikänt oss. Så vi är liksom på väg till riket. Vi kommer att få stå inför en dom en dag vi också. Och vi kommer in i Guds riket frikända. Sen har du den andra skaran som aldrig tar emot Jesus. De har fått sitt val. Men de har valt att lita kanske bara på sig själv. Då räcker det ingenstans. Men det kommer, ingen kommer att kunna säga att Gud är orättvis. För alla fick chansen. När Jesus hade instiftat nattvarden, då gick lärjungarna ut i Getsemane i örtagården. Då stack Judas iväg efter måltiden här till fariseerna. Han fick sina 30 silverpenningar och han talade om och lovade att han skulle avslöja vem Jesus var. Så drog de iväg tempelvakten och Judas visste vart Jesus skulle vara och Jesus väntade på henne. Så när tempelvakten då kom och skulle arrestera Jesus för att han påstod sig vara judarnas kung. Ja, men han var ju det. Han ljög inte. Det var de andra som inte ville tro. Men sånt kunde man tydligen bli arresterad för då. Nu hade ju romarna och judarna eller fariseerna ingått ett ganska oheligt förbund. De hade gjort sina avtal och överenskommelser för att de ville ha makt och positioner. Och sen kommer Jesus som drog folkskarorna med sig. Han var ju det största hotet de har sett. Det var ingen som brydde sig om vare sig robbarna eller fariserna när Jesus var i närheten. Ja, men hur skulle... De kände sig väldigt utanför. Så det är klart de måste ta bort Jesus. Men vi ska inte lägga så mycket skuld på dem heller, för det var djävulen som ingav dem till det här. Det var djävulen som ville bekämpa Jesus. Och det finns ju människor som är, ja, har öppningar så att de kanske till och med tror att de gjorde något gott. De var lurade. Tempelvakten kom, och då finns det alltid någon stridbar kar då, som ska upp och försvara Gud själv. Nej, inte ska vi låta dig dö, inte ska vi låta dig bli gripen. Och så tog de till det svärd och högg av örat på en. Och då visar också Jesus vem han är. De skulle föra honom till korset. Vad brydde han sig om att någon av dem tappade ett öra? Jesus skulle tappa hela livet. Men han tar upp öra och sätter tillbaka och läker den. Också ett vittnesbörd om hur god Gud är. Nåväl, sen förs han dit och så blir det en lång palaver då mellan judarna och fariseerna och sånt. Och det här pågår då under långfredagen. Det var en lång fredag för Jesus, plågsam fredag. Slutligen dömdes han då till döden, oskyldigt. Det var Guds plan, men det visste ju inte de andra. De trodde att nu har vi vunnit seger. Nu har vi fått tyst på den här goda kärleken som drar folkskarorna till sig så att vi inte har någon makt. Så de var nog nöjd. Det är därför jag tänker på skärtorsdagen ibland. Det måste ha funnits något skäl att många trodde att de for till Blåkulla en massa häxor och firade någonting. Ja, de tog nog ut de segrade förskott. Jag tror inte på några häxor. Men jag tror att i den onda andevärlden, där tror jag att de kände att ja, nu får vi en korsfest, nu är det grejat. Senare då på långfredagen, då korsfäst Jesus. Efter att han har piskats, plågats, torterats, han har förrotts, han har övergivits, han har spottats på. Han var blodig i sin kropp. De hade tryckt ner en törnekrona för att håna han, och blodet bara rann. Han hade 40 piskslag i ryggen, och det var inga dåliga pisker. Det var sådana här som slet bort huden för varje slag. Och på det fick han bära sitt eget kors. Ja, att han är en sorka. Det gjorde han ju inte. Då var det en annan som hjälpte till och bar korset en stund. Sen hängs han upp och då spikas han fast. Och man kan ju tycka liksom, och att han fick dö på 5 sekunder då, så det vore över någon gång. Men man dör inte av korsdöden på det viset. Det är oerhört smärtsamt att få en spik genom handen, men det är inte dödligt. Men däremot är det dödligt, för att efter ett tag så orkar du inte hålla upp bröstkorgen, så du kvävs. Men så länge du har lite kraft kvar, så kommer liksom din självbevarelsedrift att se till att du inte kvävs. Så du kanske håller på att kvävs i 2-3 timmar och kämpa mot det hela tiden. Det är slutligen det du dör av. Mycket plågsam och smärtsam död. Och vår Herre gjorde det fullt frivillig. Försökte inte fly. Kan man förstå det? Nej. Men ändå har det skett. För att Gud är god. Och vi har fått del av frukten av det. För att Gud har givit oss nu. Gud säger likadant idag. Ni förstår nog inte det här. Men ändå är det sant. Ändå gäller det. Och vi ska inte glömma det. Och på den tiden när Jesus korsfästes, då fanns det inga förlåtna människor. Alla var syndare. Alla var egentligen dömd till döden. Så Jesus hängdes på korset för mängder med syndare som egentligen förtjänade döden. Ja, men det är så obeskrivligt. Det är så... Om jag jämför mig som människa, vad är det som ska driva mig till att göra det här för sådana som ändå förtjänar att dö? Ja, mänsklig kärlek räcker ju inte. Jag skulle tro att jag skulle hitta några vägar att slippa. Men Guds kärlek är så mycket större. Och vi ska vara väldigt glada och tacksam för det. Och vi ska framförallt aldrig glömma det. Det är därför vi firar vid påsken. För vi ska komma ihåg de här bitarna. Det är de viktigaste sakerna i vårt liv. Vi skulle inte ens leva om inte det har skett.